Halleluja. Halleluja. Skillnaden mellan religion och en levande tro på Jesus, det är att i religionen så springer vi och jagar och försöker få tag på Gud om det möjligtvis går. Men i kristen tro så är Jesus ute efter oss och jagar oss med sin godhet för att fånga in oss. Att vi ska få tacka honom en hel evighet för att vi tillhör honom. Det är skillnad mellan religion och levande Jesus. Är det någon som är glad för det här idag? Halleluja. Toban desihana. Halleluja. Åh, vad underbar han är. Kära Jesus, tack att du rusar efter oss med din godhet. Tack att det finns ett lamm som är slaktat som heter Jesus. Och som inte längre är slaktat utan som uppstod ifrån de döda. Och tack att du är här för att visa din godhet för varenda en av oss. Och nu ställer vi oss vid sidan av och säger: kom med din smörjelse och med din glädje. Kom med allt det du har, Herre, för vi behöver dig. Vi behöver dig desperat i våra liv. Vi behöver dig i den här tiden. Och tack för löftet att du rusar efter oss, Gud. Jag prisar dig för det. Den som upplever fördömelse ska få komma in i välsignelse. Den som upplever nedslagenhet ska få se Guds lamm här idag. Jag prisar dig för det. Välsignelse över dig, Jesus. Tack för ditt blod. Och så be om du tar hand om den här stunden när vi ska läsa ditt ord, Herre. Vi är helt beroende av din kraft. Men tack att du har lovat att ge den, och vi får vandra i glädje med dig. Och så står det att vi får ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Tack att du lär oss det, Herre, att få ösa på med vår skyffel. Och på varandra, Herre, och på människor utanför, i Jesu namn. Amen för de himmelska skyfflarna. Det där hade jag inte tänkt säga, men det säger det nog underbart. Amen för det, i Jesu namn. Varsågoda och sitt ner. Jag heter Fredrik, det är inte så intressant. Men jag bor här i Göteborg med min fru och våra två döttrar. Och vi är med i den här församlingen. Sen faktiskt starten så har vi varit med. Det är ingen fullkomlig församling. Mycket till dels beroende på att jag är medlem. Men det är en underbar församling. Och det är en underbar gemenskap vi får ha tillsammans. Och vi har som ett av mottot i vår församling här. Det är att vi är en församling för alla generationer. För unga och gamla. För utrikesfödda, inrikesfödda. Pånyttfödda framförallt. Och vet du vad det är? Det är en försmak av himlen. För det är precis det handlar om. Att vi har en gemenskap med varandra som inte bygger på intressen. Som inte bygger på att vi tycker om samma sånger, utan vi tycker om samma Jesus. Och då kan vi också tycka om varandras sånger. Är inte det härligt? Underbart. Temat för den här konferensen är Eyes on Him. Och idag ska vi titta lite grann på Jesus som Guds lamm och vår tjänare. Och det budskapet, det räcker ända in i himlen. För det budskapet är det starkaste budskap som någonsin har predikats. Det är hatat av den här världen därför att det är förknippat med svaghet. Men i svagheten blir vi starka, därför att Jesus, när han dör på korset för vår svaghets skull, så blir vi starka i honom. Precis som det står om troshjältarna i Hebreerbrevets 11 kapitel. De var svaga, men de blev starka. De var inte någonting att ha, men de blev någonting att ha, därför att de fick uppleva den här tron på insidan som gjorde att de kunde gå in och göra det Gud hade sagt åt dem. Och det sker genom att Jesus har kommit hit ner och blivit vårt lamm. Och nu ska vi ta med dig till Johannes evangeliets 1 kapitel. Och jag blir så jublande glad bara jag tänker på det vi ska läsa nu. Så följ med mig från Johannes 1 kapitel. Där har Johannes döparen, som var kallad av Gud, som var förutsagt i det gamla testamentet som vägröjaren, som han som skulle bana väg för Messias. Han blev kallad redan i moderlivet. Och vet du, han låg i sin mamma Elisabets mage. Så kom Maria, som hade fått budskapet om att hon skulle föda fram Jesus. Och så möttes de där två. Och vet du vad som händer? Den helige ande spratt till i magen på Elisabet. Så det lilla fostret, han började att bara spritta till i anden och sparka av glädje. tala om att foster har ett människovärde. I den här tiden när människovärdet tas bort så finns det ett värde för Gud har skapat Johannes och alla andra som har kommit efter honom och innan med för den delen. Det spratt till i honom. Och han blev avskild av Gud redan från ung ålder. Ut i öknen. Han klädde sig helt annorlunda. Han fick äta andra maten. Han fick äta vildhonung och gräshoppor blev hans föda. Inte för att han skulle visa sig extrem. Inte för att han skulle vara på något speciellt sätt och visa att jag är ganska from. Utan för att Gud kallade honom att vara annorlunda. Och när Gud kallar dig att vara annorlunda, då kan du vara annorlunda. Men det finns inget självändamål att klä dig knepigt och visa att du är någon extra fromig som är lite mer andlig än alla andra. Men om Gud kallar dig till någonting, ut i öknen eller vart det är, då kommer du att få vara till välsignelse där du finns. Och det där är en kallelse som går in i vår tid. Att Gud kallar Johannes döpare människor som får bereda vägen för hans ankomst nummer två. För han kommer tillbaka igen. Och det är en annan predikan. Men nu går vi till Johannes döparen här i kapitel 1. Och då står det här. Johannes, vi kan läsa från vers 19. Detta är Johannes vittnesbörd. När judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände, jag är inte Messias. De frågade honom, vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej det är jag inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sade de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Några fariser hade också sänts ut. Och de frågade honom. Varför döper du om du inte är Messias? Och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade dem, jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig, jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se. Guds lam som borttager världens synd. Halleluja. Han hade levt i öknen i flera år. Avskild för ett enda uppdrag. Att stå där och säga en mening. Se Guds lam som borttager världens synd. Och på det sättet så presenterar han Jesus när han ska kliva in i sin tjänst här på jorden. Folket, de var väl medvetna om lammet. För de hade hört om påskalammet. De offrade lamm varje år. De offrade för sina synder. Allt det där var de väl medvetna om. För många av dem var det bara religiösa riter. Och nu är det dags för lammet igen. Nu ska vi offra och nu ska vi hålla på med de här bitarna. Men nu kommer en oerhört fascinerande nyhet för dem. Att nu mina vänner ska ni inte offra lamm längre. Utan se på Guds lamm som borttager världens synd. För det som kommer i det här budskapet som Johannes för fram. Det är att Jesus som Guds lamm skulle dö på korset och gå hela vägen. Ta människans hela syndaskuld. Allt det där som har brutit relationen med Gud. Och så säger han här redan som en predikan i början. Det räcker min vän med att du ser på Guds lamm. Du ser på honom som är din frälsare så kommer du att bli frälst och bli upprättad och ta emot honom. Och här har du en förebild från Gamla testamentet i ökenvandringen. Kom ihåg att folket de hade syndat mot Gud och de hade knotat och knorrat och de hade betett sig illa. Och Gud han kommer med ett straff att det kommer in giftormar i öknen. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för Gud som sänder giftormar? Jo, syndens lön är alltid döden. Och Bibeln säger tydligt, och jag måste säga det idag, att vreden, Guds vrede, vilar över den som inte har tagit emot Herren. Det är därför som budskapet om Jesus är så underbart, för det tar bort Guds vrede och ersätter med hans kärlek istället. Är det någon som är tacksam för det? Och när ormarna kom in och de blev bitna så började de dö. Och det var många som dog. Och Mose, de ropar till Gud, gör någonting, vi går ju under i vår synd. Och Mose, han får ett uppdrag av Gud. Gör en orm av koppar och sätt upp den i öknen. Sätt upp den här. Och när folk ser på ormen så kommer de att bli räddade. Och då krävdes det en sak, och det var att lyfta upp blicken. Man hade kunnat säga, det här hjälper väl ingenting. Vi har ju fått massor med instruktioner om vad vi ska offra, vad vi ska göra, hur vi ska bete oss. Men det var bara en sak som behövdes. Titta på ormen. Och när de gjorde det, vad hände då? De blev friska igen. Och nu säger Jesus om sig själv när han har börjat sin tjänst. Att när människosonen blir upphöjd, det vill säga upphöjd från jorden, så kommer jag att dra alla människor till mig som det lamm jag är. När jag dör på korset så kommer jag bli som en magnet för de människor som har upplevt sin egen synd och sin egen smärta. Och när de ser på mig så kommer de att få uppleva livet och få sina liv förändrade. Och det är därför som det är så allvarligt när vi i vår tid inte förkunnar om synden och domen och allt detta. Därför att det är ju det som är själva villkoret för att Jesus ska komma. Han kom ju för att vi skulle få uppleva honom. Och när Jesus kommer och får presentationen, se Guds lamm som borttager världens synd, så stängs dörren en gång för alltid för kristen religion. Halleluja! Då finns det ingen sån väg längre. Och när Jesus dör på korset så säger han, det är, det betyder att det är klart. It is finished. Då är det helt kört med kristen religion. Kristen religion som försöker att gräva här inne om det finns kanske något litet gott här i alla fall. Jag ska försöka nu och visa lite grann. Det är fullständigt stängt den vägen. Det är fullständigt stängt att försöka hjälpa Gud på vägen. Varför är det stängt? Därför att det finns inget gott i människan. Människan är hopplöst förlorad i sin egen synd. Och vi behövde en sådan frälsare. Därför min vän, så är det slut på den tiden när du ska försöka att gottgöra dina synder. Åh, jag har varit där. Och som människa så är vi där ibland. När vi faller för synden för 538 gången. Och det där är lika jobbigt som 537 gången. Och så känner vi, nu måste jag ta tur med det här. Nu ska jag läsa lite mer Bibeln. Nu ska jag ta min tro på allvar. Nu ska jag bara gå på bönemöten. Och så blir det bara en kristen religion av det hela. Det är bara en enda sak som räcker. Vet du vad det är? Det är att titta upp på honom som säger, se Guds lamm som borttager världens synd. För vet du, när du kommer till punkten att det är helt kört för mig, det är då Herren kommer och säger, halleluja, ja det är kört för dig. Därför så tar jag hand om dig, halleluja. Och det är syndarens underbara. När vi inser att jag behöver en frälsare, då blir han dyrbar för mig. Det är då som livet börjar flöda. Och nu står det, orkar vi lite till va? Och det här går tillbaka på offertraditionen i det gamla förbundet. När skuldoffret skulle offras så var det prästerna som fick utföra detta. Och vi går till tredje Mosebok. Jag tyckte ibland att tredje Mosebok är ganska jobbigt. Och jag har sagt, herre, jag läser igenom det, men tack att det finns andra bibelord som är härligare. Har någon känt så någon gång? Ja, tredje Mosebok. Men nu ska jag visa något ljuvligt här i tredje Mosebok i sjunde kapitlet. Där vi har en undervisning om skuldoffret. Och då står det här. Vi kan ta det från början. Detta är lagen om skuldoffret. Det är högheligt. Jesus är vårt skuldoffer. Det är högheligt i Guds ögon. Så högheligt att förebilden till det offer som Jesus skulle göra, det var ett felfritt årsgammalt lamm utan några lyten som var helt perfekt. Det var det enda som dög därför att det skulle vara en förebild på Jesus som gick här nere på jorden utan synd, utan den synda natur vi har. Och det måste ju betyda att smärta över synden blev ännu djupare för honom när han såg alltihop och visste vilken godhet som fadern fanns. Och till och med så visste han innan världens grund blev lagd att han skulle korsfästas. För det står i Uppenbarelseboken 13 att innan världens grund var lagd så blev lammet korsfäst. Han visste, och det gick som ett svärd genom Guds hjärta redan innan världen var lagd, att han skulle dö. Och nu står det här om skuldoffret att det var högheligt. På samma plats som man slaktar brännoffersdjuret ska man slakta skuldoffersdjuret och man ska stänka blodet runt omkring på altaret. Där har du Jesu blod som är stängt över våra liv, över våra omständigheter, över allt det vi går igenom. Så renas allt det vi har runt omkring oss så att vi kan leva i gemenskap med Gud. För Gud kan inte leva i gemenskap med syndare utan bara med sin son och de som har tagit emot honom och som har fått hans blod över våra liv. Och det är därför som själafienden, djävulen, hatar talet om korset och den här världen också. Och så står det här i de övriga verserna då att man skulle offra fett och njurarna. Och det här skulle brännas upp, vers 5. Prästen ska bränna det på altaret till ett eldsoffer åt Herren. Det är ett skuldoffer. En del av det här lammet skulle alltså brännas upp fullständigt. Och det gick som ett offer upp till Herren, ett eldsoffer. Och brännoffret har du också som en bild på detta. Där det fanns ett offer som gick upp till Gud, som var Gud behagligt. Där Gud kände doften. Ja, men det här är ju för mig. Det här kräver min rättfärdighet för att jag ska kunna förlåta. Och när offret gick upp genom elden där så kände Gud. Halleluja, han kände försmaken. En dag ska min son dö. Och då kommer det att bli till full frälsning för varenda en på Ison Hymns-konferensen. Oavsett vad de har fallit i, oavsett vad de lever i, så kommer de att få uppleva detta. Därför att min son ska gå upp. Samma lamm, och det här är starkt, som delvis brändes upp. Det fick man inte äta för det var högheligt. Men så står det i texten om att övriga delar här. Så står det här, alla av manligt kön bland prästerna ska äta det. På en helig plats ska det ätas. Det är högheligt. Andra delar av lammet skulle ätas upp av prästerna. Och i det nya förbundet när Jesus har dött så står det att alla är vi präster. Både män och kvinnor i det nya förbundet, i det nya testamentet. Vi är präster allihopa och har del av detta som Jesus gjorde. Det är bara prästerna som får äta av Kristus. Och hur gör vi det? Jo, Kristi ord, håll det heligt i era hjärtan. Ät av Kristus i gemenskapen med honom. Ät hans ord. Dela gemenskapen. Och så stod det här. Var någonstans ska vi göra detta? Jo, på en höghelig plats. Och vet du vilken plats det är? Det är i församlingen, min vän. Halleluja. När vi samlas här så är det ju i gemenskap, i Guds församling. Här är vi på den heliga platsen. Och det ska vi inte se så kannibaliskt, utan vi ser det som att vi äter Kristi liv tillsammans. Och när Lia har ätit av Kristi liv och jag är med henne så får jag del av det som hon har fått. Och så växer vi tillsammans. Och så får jag träffa någon annan syskon och så är det Guds nåd som gör det. Därför att ett lamm blev slaktat för oss så att vi skulle få en gemenskap. Så både fadern och människan blir tillfredsställd i Jesus. Och det här har du i andra Korinthierbrevets femte kapitel. Vi går dit. Ja, kära, det är så, ni får ju skylla er själva. Det är ju vidöppet här alltså. Åh, jag älskar Jesus. Halleluja. Andra Korinthierbrevets femte kapitel. Här har vi precis det jag har delat nu. Så ser vi en bild av det. Och det här är ju helt fantastiskt ljuvligt. Här har vi vers 16, så har du kristen. Vi kan ta 15 och 16, ska vi se på kristen religion först. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Jag känner inte längre mina syskon på ett ytligt sätt, utan jag känner dem djupt därför att Jesus har verkat det. Och så står det här. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, det gör vi inom kristen religion, då känner vi honom på ett ytligt sätt. Men nu känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse? Du är i Kristus därför att du har börjat äta på offerlammet. Du har börjat få del av hans liv och hans frälsning. Och därför är du i Kristus per definition. Du tillhör honom. Och när djävulen kommer med sina lögner att du inte är fullt förlåten. Du följer den där synden igen. Och du skulle väl vara en bättre kristen än sådär. Så är det lögn på lögn på lögn på lögn. För sanningen är den att Jesus har gjort dig fri. Och du är i honom placerad förankrade i honom och tillhör honom. Och det visar sig också i det kristna dopet. När vi dör in i Kristus och uppstår med honom, så får vi ett nytt liv. Betyder det att vi inte har några problem? Nej, vi har så mycket problem med tillvaron. Inte minst här inne i oss själva, i vår gamla människa. Men i detta så är vi Kristus. Och när vi uppmuntrar varandra i det och den heliga ande får uppenbara det för oss, så blir det det största liv och den största glädje för oss. Jag tillhör honom. Men nu har vi också vers 19. Där vi kan ta 18 också. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Där har du det. Vi är i Kristus. Och Gud var i Kristus när han gick här nere på jorden. Han var sann Gud. Och i Jesus, när vi tar emot honom, så är det mötesplatsen mellan Gud och människa. I Jesus så möter vi Gud. Och det är enda vägen till Fadern. Därför är kristendomen, den är per definition exkluderande. Den är helt exkluderande. Det finns många vägar till Jesus, men det finns bara en till Gud, och den är in i Jesus som har dött för oss, som har blivit vårt lamm och som har slaktats. Och mot avslutningen här så ska vi ta en bild till på detta, och det är påskalammet. Och det här är underbart, när folket skulle ut ur Egypten. De hade levat i slaveri under så många år. Och Gud uppreser Mose som kallad att de skulle föra folket ut ur träldomen. Så får de budskapet att vid påsken, Herrens påsk, ska man ta, där har du igen, ett felfritt årsgammalt lamm som ska slaktas. Du kan läsa detta i andra Moseboks 12 kapitel. Och det här lammet skulle slaktas. Så skulle man stryka med blodet på dörrposterna, på ingången till deras hus. För Gud hade bestämt i sin rättvisa vrede att det är dags att synden ska få sin lön. Allt förstfött skulle dö därför att man hade syndat. Och när Gud sätter den domen över farao, så går ju svärdet igen i hans egen kropp. Därför att det förstfödda, vem var det i Guds perspektiv? Det var Jesus själv. Han visste att min förstfödda måste dö för att blodet ska kunna strykas på dörrpostar och på det sättet rädda människan. Och husfar fick uppgift att slakta lammet, ha blodet i en skål, och så skulle han ta på med blodet på dörrposterna, och så skulle mordängen gå förbi. Och vi kan tycka, ja, men vad är det här för Gud? Jo, Gud är en rättvis Gud. Gud är en vredgad Gud på grund av synden. Och ingen kan säga någonting att Gud skulle vara kärlekslös. För Gud är kärleksfull, så det bara visslar om det, höll jag på att säga, när han sänder sin son hit ner till jorden. Och enda platsen där inte Guds vrede är uppenbara, det är under Golgata kors. När vi kommer till Jesus, då tas vreden bort. Och så ser han på oss och adopterar oss som sina barn och säger, du är mitt barn. Och när jag faller i synd så kastar han inte ut mig. Utan då säger han, Fredrik, det var inget bra, nu reser vi oss upp igen. Och när jag gör det så renar han mig. Och jag vill inte ligga kvar, jag hatar synden. Ändå faller jag ibland. Är det någon mer som faller i synd ibland? Det var 3, 4, 5 här. 6 stycken. Vi kan väl ha en egen samling här sen. Vet du vad det här är? Jo, det är att Gud beskyddar genom sitt blod. Mordängen gick förbi där det var påstruket med blod. Det var lammets blod som gjorde det. Men husfar fick en uppgift. Och det var att stryka blodet på dörrposten. Att applicera det blodet över sin familjs liv, över sin egen liv, över det som var ingången i deras liv, och säga stopp, vi tar inte in någonting av egyptisk konst, av egyptisk mytologi, vi tar inte in någonting av vad den här världen har att erbjuda, vi tar Jesu blod över ingången i våra liv, över mitt hjärta, och så applicerar vi det. Precis som att vi överlåter oss till Gud enligt Romarbrevet 12:1 varje dag, så kan vi också få applicera det blodet och säga tack Jesus att blodet räcker hela vägen. Ditt blod räcker för min frälsning. Ditt blod räcker som ett beskydd i mitt liv. Ditt blod räcker. Och den här världen och vänskapen, den här världen kommer inte leda någonstans. Det kommer leda till att Guds fred kommer och den här världens väsende kommer in. Men det finns en församling som älskar Jesus, halleluja. Som har tagit blodet, så Jesus, ditt blod, ingen gärningslära. Men du har sagt att jag tar blodet och så stryker över sig, rena varje bit så att jag får leva med dig i den här tiden. För det kommer en svår tid framöver, men då har Gud lovat att jag ska vara med dig alla dagar in till tidens ände. Därför att han är lammet som blev slaktat, men som lever. Och när vi kommer hem till himlen så kommer vi att få se lammet. Och det står att lammet som blev slaktat i den himmelska gudstjänsten, så såg Johannes, han såg ett lamm som hade blivit slaktat, men som levde. Det tycker jag är underbart att det levde. Och när Jesus kommer tillbaka, då kommer han att komma som ett lejon. Men först kommer lammet, sen kommer lejonet. Först kommer död, sen kommer liv. I den kristens tro kan vi aldrig passera bort över korset. Det finns alltid ett mått av död. Det är bara när du ska vittna för någon, när man ska säga någonting om Jesus. Är det någon som har känt att man håller på att dö när man ska säga någonting om Jesus ibland? Jo, det finns ett övervinnande som måste till. Och det ger Gud den kraften. Men det är seger i detta. Halleluja, i den tid vi lever i. Varför? Därför att Jesu blod räcker. För alla synder som du har begått, som du begår och som du kommer att begå. Därför ska vi inte göra som en del kyrkor som tar ner korset för att inte stöta sig med andra religioner. Vi ska sätta upp korset istället och säga Jesu blod renar från all synd, vad du än har. Halleluja. Och därför så kan du vara med. Och det här är försoningens tjänst, min vän. Det är ju det här vi får dela med andra människor. Inte att Gud, ja, nu har jag frälst dig, men nu är det nästa steg. Nu ska du ut och tjäna mig. För nu är det slav göra på gång. Nej, när vi har fått uppleva detta att jag var syndare, men tacksamheten att jag får vara hans barn, då kan jag ge det vidare till andra, därför att jag tillhör honom. Och en del av er vandrar kanske borta från Gud just nu. Det känns så i alla fall. Jag jobbar på en skola tillsammans med Maria. Det är en härlig skola. Igår hade vi en liten utflykt. Tre av barnen försvann. Och det var ju inte bra. Och vi började leta där och vi undrar vad är det som händer? Nu måste vi... Det var jättetufft där i en stund. Och jag var ute och letade på ett ställe, andra letade. Vi försökte liksom hitta. Till slut så kom barnen hem igen. Då hade de frågat en snäll vuxen om vart skolan låg. Och jag bara, käre Gud, tack att det var en snäll vuxen. Och den snälle vuxna, han pekade åt det hållet vi skulle gå. Och så gick vi dit och då kom vi till busshållplatsen och så tog vi bussen och så var vi framme vid skolan. Det var väl, vad kan det ha varit, 18, 19? Nej, jag bara skojar. Nej. Det var små lågstadiebarn. Och när de kom tillbaka och så berättade de, Fredrik, vi pratade. Men vi trodde ni skulle vara jättearga på oss nu. Men jag bara kramade om dem. Vi är inte arga på er. Vi hade ett allvarligt samtal efteråt om hur vi kan göra nästa gång. Men vi var så överlyckliga över att de hade kommit tillbaka. Att de hade kommit till den plats där de hörde hemma. Och att det hade funnits en Johannes Döparen som hade pekat. En snäll vuxen som hade pekat på vägen. Och sagt att där borta går den vägen så kommer ni rätt. Johannes Döparen, jag önskar att jag skulle få vara en Johannes Döparen just nu. Som bara säger, gå den vägen. Gå dit min vän. Och jag kan följa med dig. Så kommer du rätt. Och Gud, han är inte arg på dig. Därför att all vrede togs på korset när Jesus dog. Och han älskar dig mitt barn. Och han kommer till dig. Halleluja. Och om du säger, ja men... Okej, han är en god herde då, jag vet det om. Men jag är så slarvigt litet lamm. Men tänk dig själv. En herde, han kan lära sig allt om lamm. Han kan läsa 50 poäng i lammpedagogik. Han kan veta hur lammen ser ut. Hur han ska hålla ullsaxen. Han kan veta precis nappflaskans diameter. Han kan veta allt om lammet. Men vår gode herde, han blev ett lamm. Han vet vad det är att vara människa. Han vet vad du går igenom. Ingenting ingenting förvånar honom, eftersom han vet redan precis vad du går igenom. Och älskar dig. En gammal kollega till mig på när jag körde bussen sa: Fredrik, Gud ser dig. Och så tänkte han att då skulle han skrämma upp mig lite grann. Och då tittade jag på honom och så sa jag: amen, och han älskar mig. Så är det. Lammet som blev slaktat för din synd, Johannes. Nomi, för din synd. För mina synder. För dina synder. Halleluja. Och därför kan du vara ett fritt barn som bara får uppleva barnaskapet hos Gud. Min pappa har betalat priset. Min storebror gick och dog i mitt ställe. Jag tillhör honom. Amen. Tack Fader för detta ljuvliga, underbara evangelium. Se Guds lamm som borttager världens synd. Herre, du ser den som kämpar och som lider idag. Jag skulle så gärna vilja krama om den och bara få säga att Jesus älskar dig. Tack att du aldrig blir förvånad. Tänk att du aldrig säger att det trodde jag inte om dig. Utan du säger det visste jag om dig och jag tycker om dig ändå. Och därför ber jag dig Gud om att du ska sänka din ljuvliga barnaskapets ande. Som visar oss att vi tillhör dig och vi älskar lammet. Och sen är det flera stycken tror jag här inne som ska få sin Johannes döparen kallelse idag. Att du ska gå utanför lägret. Inte ta del av den här världens smuts. Utan vara avskild för Herren. För att kunna få träda fram. Och säga se Guds lamm som borttager världens synd. Och att hela församlingar som är representerade här. Ska få vara sådana församlingar. Som lever i detta att Jesu blod renar från alla synder. Och som kan få människor att bli frigjorda. Därför att det är ett folk som har levt i synden men som inte gör det längre. Tack för din omsorg i Jesu namn. Amen.